Roligt att se er allesammans den här morsdagen. Roligt att se dig som kommer här, har kommit här många år, men också roligt att se dig som kanske är ny här. Jag vill säga ett speciellt varmt välkommen till dig här den här dagen, du som kanske inte har varit här så många gånger tidigare. Jag önskar att du ska känna dig riktigt varmt välkommen. Jag vill först berätta lite grann om vad som är på gång den här veckan. Det är nämligen så att vi kommer att samla pingstfamiljen. Pingstförsamlingarna i Svenskfinland så samlas till ledarkonferens i Helsingfors inkommande helg från torsdag, som är Kristi himmelsfärdsdagen, till lördag. Så samlas vi egentligen till ett ganska historiskt tillfälle där vi konstaterar som församlingar att vi behöver varandra. Det är så nämligen i Guds rike att ingen är sig själv nog, utan vi behöver varandra. Vi är väldigt tacksamma för det väldigt goda klimatet bland församlingar här i Vasa. Vi har en väldigt god relation till samtliga församlingar och samlas väldigt ofta, speciellt bland pastorerna. Och det är vi väldigt tacksamma för. Men vi har också känt en längtan att fördjupa på något sätt samarbetet och att hjälpa varandra i de pingstförsamlingar som finns i Svenskfinland. Därför ordnar vi en ledarkonferens där vi på något sätt på ett speciellt sätt lyfter fram det här. Och du som är intresserad av att komma med på den här ledarkonferensen, så behöver inte fundera att är jag tillräckligt ledare att göra det, utan den är öppen för alla. Och vi kommer att högst antagligen ordna en buss härifrån, från Kokkola och ända via Vasa och Närpes, så kommer vi att köra och ta upp folk. Så om du fortfarande inte är anmäld men vill komma med, så kom och tala med mig efter det här mötet, så ska vi ordna det. Det blir väldigt, väldigt intressant, väldigt spännande. Om du har med din bibel så får du slå upp den idag. Vi ska läsa ett bibelställe. Det är nämligen så att bibeln är ganska viktig för oss. Eller hur? Det är liksom vårt grunddokument. Det är grunden för våran tro. Det är det vi bygger på. Vi bygger inte våran tro på våra spekulationer och uppfattningar, utan vi bygger våran tro på Bibeln. Och det står så här i första Johannesbrev. Om du inte har med din Bibel, så kan du också läsa på skärmen här. Så står det så här i det första kapitlet, första versen. Så här skriver Johannes: det som var från början, det vi har hört och med egna ögon har sett, det vi har sett på, det våra händer har rört vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades och vi har sett det och vittnar om det för att förkunna för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Vi har sett det och hört förkunnar förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver jag för att vår glädje ska vara fullkomlig. Det här skriver Johannes till församlingarna. Och han säger inte så här att religionen uppenbarades. Eller trosåskådningen eller åsikterna om vem Gud är eller någonting sånt. Det var det som uppenbarades. Han säger helt kort och gott: livet uppenbarades. Och han säger det är ett sånt liv som inte man bara har hört om, utan han säger det, han går ju faktiskt, beskriver det, han säger vi har rört vid det, vi har känt vid det, vi har upplevt det, och det är det vi förkunnar för er. Och det som är så viktigt med tron, det är att den får vara ett liv. Att det inte blir en teori, att det inte blir någonting som man vet om och som man känner till och så vidare. Utan att den får vara ett liv. Vilket liv? Jo, ett organiskt liv. Ett svårt ord kanske, tyckte. Ett organiskt liv, alltså inte en organisation, utan ett organiskt liv. Någonting som jag kan ta med mig ut i mitt liv. Du har väl ett liv? Vilket liv, kanske man tycker ibland att man har, både det ena och det andra. Men tron vill vara, Gud vill att tron ska vara någonting som du kan ta med dig ut i livet. Någonting som du kan ha nytta av, någonting som fungerar där du finns i din situation. Och som sagt, det är inte vilket liv som helst. När vi läser vår bibel så märker vi att det liv som Gud beskriver, det är ett familjeliv. Eller hur? Det är ett familjeliv. När Gud beskriver sin värld, så beskriver han det som familj. Vi ska se lite grann på det här. Det som är bra med familj, det är ju det att man är ju inte en familjemedlem för att man är så bra. Eller hur? För att du var så bra nu så fick du vara en medlem i familjen. Nej, man är med i familjen därför att man är född där. Eller hur? Många människor går omkring med sån här prestationskrav, och kanske det också finns prestationskrav inom i familjen. Men ytterst sett är du ju inte med i familjen därför att du presterar, utan därför att du tillhör familjen. Familjen är inte perfekt, du är inte perfekt som tillhör den, men du tillhör den i alla fall. Kanske du sitter här och är familjens svarta får. Ja? Det finns ju alltid ett svart får i familjen, brukar man säga. Kanske du är det svarta fåret, men också det svarta fåret hör till familjen, eller hur? Ja, det är så. Det svarta fåret, den här som oduglingen, den hör också till familjen. Och fastän du tycker och upplever att du är det svarta fåret, så hör du ändå till familjen. Guds historia är verkligen en familjeberättelse. Ibland förvånas jag när jag läser min bibel. Har du läst till exempel början på Nya testamentet? Ja? Har du läst det? Det står i Matteus. Alltså, det är början av Nya testamentet. Och i den första versen, det första kapitlet och framåt, så står det ju hela den här släkttalen om Abraham som födde Isak, som födde Jakob, som födde Juda och Peres och Sara och Tamar och så vidare. Det blir svårare och svårare ord ju längre man kommer in i den där texten. En massa namn. Och ibland tänker man, ska vi uttrycka det här? Vad är hela friden? Ja. Hur måste man börja? Jag menar, varför börjar man hela Nya testamentet? Ni vet ju, när man skriver en roman, så försöker man ju fängsla läsaren i början, eller hur? Det är, man hinner ganska få sidor, så är det alltid någon som dör eller någonting som händer, så att läsaren ska vara fastnad. När Gud skriver sitt Nya testamente, så börjar han med släktutredning. Ja. Det är ju inte så där jätteexalterande, men han gör det därför att han är en familjens Gud. Han arbetar genom familj, genom släktar och genom på det här sättet. Guds historia är en familjeberättelse. Och det beskriver också den typ av relation som Gud är ute efter. Eller hur? Om man skulle beskriva det som en organisation, som ett företag eller någonting annat, så skulle det betyda att vi har en viss relation till hans företag. En viss relation till hans organisation. Men när han beskriver det som en familj, så sätter det också scenen hur han har tänkt vilken typ av relation han är ute efter. Det här är jätteviktigt för dig och mig att förstå. För det här kommer att prägla hela det sätt på vilket vi ser på Gud. På vilket vi ser på hans familj. Om det blir en prestation, om det blir någonting som vi ska uppnå, om det blir någonting som vi ska visa upp. Eller om vi helt enkelt bara är med. Va? Tänk det. Man är bara med. Man är bara familjemedlem. Till familjen så hör man ju när man har som fått 10 vitsord. Eller när man har fått löneförhöjning eller när man har gjort någonting bra. Men till familjen hör man också när man har fått sparken. Eller hur? Till familjen hör man ju också när man har fått underkänt. Och så tror jag Guds familj ska vara. Jag tror att den ska vara sån att när det har gått åt skogen, då kan jag komma till familjen. När det har brustit, när det har gått sönder, när ingenting längre fungerar. Jag har försökt, och kanske var det som den här förlorade sonen, han drar ut med höga bekännelser och säger, nu ska vi göra det här. Och så går det skickligt på trynet. Ja. Man som, vad heter det, käken är full med grus, för det har fullständigt gått åt skogen. Så kan man komma till familjen. Eller hur? Där man kommer att fira de här familjemiddagen, där man kommer att fira de här högtiderna, där man firar bröllop, där man firar allt det här, så kan man också fira till sig när det har gått åt skogen. Så kan man också vara tillsammans när det är jobbigt, när det är hemskt och när det är besvärligt. Därför att det är familjen, la familia. Det är det som det är frågan. Och jag tror att det är det här Gud är ute efter. Därför i familjen är det väldigt, en sak är väldigt viktig. När du är en del i familjen, det är egentligen inte hur bra du är, utan det är vilken attityd du har. Eller hur? Din attityd formar väldigt mycket relationer i familjen. Om du har en attityd av att du är förlåtande, du är på något sätt du är inkluderande, då skapar vi en väldigt god familjeanda. Men om vi är ute efter att hitta felen, om vi är ute efter att se vem som är bäst och vem som har mest koppar i skåpet och så vidare, då skapar vi en väldigt dålig familjeanda. Gud är fantastiskt duktig på att skapa en god familjeanda. Jag har inte kommit till Gud. Dålig paus egentligen. Jag har inte kommit till Gud. Det tog slut. Det ska man som kan klippa om man ska vara en journalist. Jag har inte kommit till Gud någon gång då han har kastat ut mig. Jag vet inte hur det är med dig. Ibland så tar det väldigt länge innan jag kommer till Gud. Det ska bekännas, för man är som man är ungefär i sin mognad, man är ungefär som en tvååring. Ja, kanske eller vad, det här ska försöka allting och så här. Men jag har inte kommit till Gud en enda gång då han har sagt, nej nu är det nog, nu har jag lejdon av dig, nu får du gå härifrån. Utan varenda gång jag kommer till Gud så tar han emot mig. Varenda gång jag kommer till honom, varenda gång jag läser hans ord, så märker jag att han är en sån, så han står där. Han är en sån, så han vill ha gemenskap, han vill ha upprättad familjerelation med mig. Och det tycker jag är väldigt bra egenskap hos honom. Eller hur? Jag tror du tycker det också. Därför har vår attityd väldigt, väldigt mycket att göra med hur den relation vi kommer att få i familjen. Svårigheten när vi tar de här bilderna och när Bibeln tar de här bilderna av familj och så här, är att vi lever i en ganska skruvad värld. Eller hur? Vi lever i en värld där glansbilden har spruckit för ganska länge sedan. Och där man ser både det ena och det andra misslyckande. Och så här. Så att ibland när vi gör så här, det, som Tom sa också här som mötesledaren i början. Att när vi firar mors dag, så kanske det inte är den bästa dagen på året för en del av oss. Eller hur? Den kan vara förknippad med brustna relationer. Den kan vara förknippad med saker och ting som gör ont och saker och ting som är besvärligt. Men Guds familj är någonting helt annorlunda. Guds, den relation som Gud har, den är inte skruvad. Den är inte det. Utan den är fantastisk. Och ju mer du lär känna Gud, ju mer lär du förstå vad han menar med det han säger och sina begrepp. Det står, vi ska läsa ett annat bibelställe. I Efeserbrevet, det tredje kapitlet. Det står så här, Efeserbrevet 3 och 14 läser vi från. Det här är Paulus som ber en av de två bönerna som finns i Efeserbrevet, där Paulus ber för församlingen. Så säger han så här. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. I engelska översättningen står det, tycker jag, ännu trevligare. Det står så att Paulus säger att han böjer sina knän för fadern. So, the father from who his whole family is named. Det tycker jag är ännu bättre på något sätt. Hela familjen har sitt ursprung hos honom. Men i alla fall, jag böjer mina knän för fadern. Och jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Här kom släktlederna på nytt igen fram. Men vad det här bibelstället säger det är att när du kommer till Gud så kommer du in i ett sammanhang. När du möter Gud så sätter Gud dig in i ett sammanhang. I Guds familj. Och det här sammanhanget ger dig det egentligen alla människor behöver för att leva ett hälsosamt liv. Nämligen en identitet. Eller hur? Om du känner dig identitetslös, om du känner dig rotlös, om du känner dig på något sätt vilsen i pannkakan och du hittar inte riktigt din plats, så gör det någonting med din insida. Eller hur? Det påverkar egentligen hela ditt liv. Du kan uppleva det här när du till exempel flyttar till en ny plats, flyttar till en ny ort, du känner ingen, du vet inte vad någon av dina grannar heter och så vidare. Ny arbetsplats och så här. Till exempel våra vänner som kommer från internationella eller från Afrika och från andra länder som studerar här. Det är en utmaning, då kan man känna sig lite vilsen. Men kanske du också har kommit in i en situation där du på något sätt måste starta om på nytt. Då känner du att, var är min identitet? Var är jag? Vad är min plats? Vad ska jag göra? Kanske en ny församling, kanske whatever. Så kan det här bli väldigt, väldigt jobbigt. Men vad Gud vill ge dig, han vill ge dig en identitet som ger dig trygghet. Han vill ge dig identitet där du känner att jag hör, om jag inte hör hemma någon annanstans så hör jag hemma i Guds familj. Om jag inte hör hemma någon annanstans så hör jag hemma hos Gud. Det är han som ger mig min identitet. Det är han som ger mig tryggheten, det är han som ger mig på något sätt den här utgångspunkten, tillhörigheten. Kalla det vad du vill, meningen med livet. Den finns hos honom. Den finns i hans familj. Förstår du? Den finns när du blir insatt i hans sammanhang. På något sätt, det blir din startpunkt. Det blir det här på något sätt som du kan skjuta ut din båt. När han blir din far. När han blir referenspunkten i ditt liv. Då är det på något sätt som varje människa som får uppleva det på något sätt landar i sin tillvaro. Jag menar, livet är ju som livet är ändå. Eller hur? Det kan ju säkert alla som har tagit emot Jesus berätta och säga att jag menar, det är motgångar, det är besvärligheter, det är svårigheter, det är både det ena och det andra. Men när du har kommit in i Guds familj så har du en trygghet oavsett vad som händer runt omkring dig. Och det här är en otrolig styrka som du behöver få ta på. Och han böjer sina knän då för fadern, säger Paulus här i det här bibelstället. Du kan lägga upp det på nytt igen. Så ska vi se lite grann på det här. Han talar om då att bli rotad och grundad i faderns kärlek. Han talar om att bli rotad på något sätt i Gud. Från honom som allt vad far heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och resultatet av det här, säger han, finns då i den här texten. För det första så säger han att du ska få kraft och styrka i ditt innersta. Ja. Många människor går omkring och känner sig kraftlösa. Man känner att det finns ett avstamp på min insida. Men vad Paulus säger är att när du får känna hans kärlek så får du kraft och styrka till din inre människa. Det låter väl helt okej. Ja. Att det finns någonting som ger dig kraft på insidan. Att det finns någonting, inte för att den här kraften som du själv behöver båda upp och så andlig bodybuilding och på något sätt visa att du duger nog, du räcker nog till. Utan Paulus säger att när du lär känna fadern så märker du att han ger dig kraft på din insida. Han ger dig styrka. Fastän du själv är svag, fastän du själv inte räcker till och så vidare. Så när du lär känna fadern, när du lär känna honom så får du kraft och styrka till din inre människa. Han säger att Kristus ska bo i våra hjärtan. Sen säger att vi ska förstå bredden, längden, höjden och djupet av Guds rike. Det är ju säkert helt också riktigt okej. Okay. Och sen står det att vi ska få lära känna Jesu kärlek. Och sen står det till sist då, att vi ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Jag måste erkänna, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men en sak måste jag säga, det låter bra. Visst gör det det? Man förstår inte riktigt vad det där all Guds fullhet. Det låter ganska stort, men åtminstone låter det bra. Så att jag tycker att Paulus, han lovar ganska fett. Han lovar ganska runt. Och jag tror att han kan också hålla det han lovar. Därför att han talar om att du ska bli rotad och grundad i Gud. Du ska hämta din styrka därifrån. Och det här är egentligen det kristna livets kärna. Att du blir frälst, så är det inte en sån här självförbättringskurs som du ger dig in på. Att du ska bli stark nog att klara av saker och ting runt omkring dig. Utan det, att bli frälst, det är att ställa sig någonstans där det finns kraft. Eller hur? Ja, nu har vindmöllan börjat snurra i sunden. Så att nu börjar det finnas kraft. Jag hoppas att inte vårt hus får belysningen där, för då det blir stilt så blir det ju mörkt. Men i alla fall, från den här vindmöllan, på grund av vinden, så kommer det kraft. Jag vet inte om min mor blir ledsen på mig här nu, men jag måste erkänna hennes lite oförstånd vad det gäller vindkraften. Hon trodde att den gick på henne. Hon trodde att den gick på el. Och då blir det jobbigt på något sätt om den här vindmöllan ska snurra, så man måste tillföra den el för att den ska snurra. Så där är många människors kristna tro. Vet du det? Kristna tro, det är någonting jag ska bevisa, det är någonting jag är bättre än andra, eller på något sätt glorian är på huvudet och så här. Och det blir bara någonting som du ska pusha, någonting som du ska försöka leva upp till. Det är fullständigt andra vägen. Vet du det? Det är fullständigt andra vägen. Den kristna tron är någonting som ger dig någonting. Eller hur? Den kristna tron är någonting som ger dig kraft istället för att suga musten ur dig. Va? Religion, det suger musten ur dig. Religion och alla möjliga grejer som du ska leva upp till, det tar kraft, det tar energi. Men när du lär känna fadern, så märker du att han är som Ragnar Vanheden i Jönssonligan. Man har väl resurser, säger han. Va? Har du hört honom någon gång? Han säger alltid, man har ju resurser. Och sån är fadern. Han har resurser. Va? Han är ett riktigt kraftverk. Han har resurser som det står att du måste ha andra människor runt omkring dig för att ens förstå bredden, höjden och längden och djupet av. Jag menar, du har kanske förstått en liten del av Gud och du spelar på den strängen. Det är bara en sträng på gitarren. Du behöver många människor runt omkring dig så du kan förstå att Gud är mycket större än mitt förstånd. Gud är mycket bredare. Han är mycket högre, han är mycket längre, han är mycket djupare än vad jag har förstått hittills. Och allt du lär känna av Gud är bara ett plus. Ja? Det är bara ett plus, för du märker, och här fanns det kraft. Och här fanns det ännu mera. Och här fanns det ytterligare mera. Ju mer du lär känna av fadern, så säger Paulus, så kommer du att förstå det här. Du kommer att bli rotad och grundad i kärleken. Det har ganska hög wow-faktor. Va? Att bli rotad och grundad i kärleken. Den här Guds kärleken, den här förutsättningslösa kärleken som bara ger och ger och ger. Du kanske säger, ja, men jag är så en svamp, jag bara suger in. Du, här finns det nog till fyll din svamp. Det kan jag säga dig rakt upp och ner. Det finns hur mycket som helst att fylla dig så att det, som det står, så att det till och med flödar över. Ja. Om du går omkring och tycker det är torrt och tråkigt, så behöver Paulus bön bli en verklighet i ditt liv. Att du ska få kraft och styrka på din insida. Det är det Gud vill ge dig. Han vill inte att du ska gå omkring som en hålögd zombie och säga, det är nog så härligt att vara frälst och hålla någon sån här image-grej på. Utan han vill att du ska få känna, det är faktiskt härligt att vara ett Guds barn. Det är faktiskt härligt att tillhöra honom. Bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så här bygger Gud sin familj. Så här bygger Gud sin familj. Hela Bibeln, hela Nya Testamentet, hela Gamla Testamentet handlar om den här termen. Gud säger Guds barn. Va? Vi är Guds barn. Vi tillhör honom. Han bygger inte sitt rike med slavar och tjänare. Han bygger inte sitt rike med arbetare som på något sätt, och nu ska vi kavla upp armarna och arbeta för Guds rike. Och knåda och massera och försöka få igång det här. Han bygger inte sitt rike med slavar och tjänare utan med barn som tillsammans blir då det man talar om för systrar och bröder. Alltså människor som tillhör varandra på grund av att vi har samma far. Det är Guds rike. Och så vill Gud att det ska fungera. Idag ska vi be tillsammans. Idag ska vi faktiskt ta en stund och be för relationer. Vi ska be för relationer i äktenskap och familj och människor emellan. Det står nämligen så här i andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet, det femte kapitlet. Så står det så här. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Och genom Kristus gett oss försoningens tjänst. För det var Gud som var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människor deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Alltså är vi sändebud för Kristus. Det är Gud som manar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Hela den här bibeltexten börjar med allt kommer från Gud. Allt kommer från Gud. Det som inte Gud gör i en del och så gör du en del. Det funkar inte så. Allt kommer från Gud. Det är han som har gjort hela delen. Och det är, ja, men jag måste nog göra något lite. Nej, allt kommer från Gud. För det står att det var Gud som var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det står inte att du har gjort någonting. Utan du är bara på mottagarsidan. Och när du har fått ta emot den här kärleken, den här försoningen som Gud har gett åt dig, så säger han, den uppgift du har fått, det är bara att ge vidare den åt andra. Eller hur? Det är bara att ge vidare den åt andra och säga till andra att du är också försonad. Du är också förlåten. Så enkelt är Guds rike. Vi ska be här tillsammans i avslutningen av det mötet. Jag ska inte hålla det längre. Jag förstår att glassen hägrar eller vad det nu var som stod på menyn. Men vi ska be här därför att det finns så mycket saker som har gått snett. Det finns så mycket trasiga relationer. Vi ska be verkligen som Paulus att vi ska bli rotade och grundade i Guds kärlek. Att verkligen att hans kärlek i våra liv ska få som sättna ner. Så att vi blir trygga och i våran tur kan förlåta andra. Nu när vi ber här tillsammans så tänkte vi ska göra så här. Bara om du vill sluta dina ögon eller vad du än gör. Och så ska du bara tänka på ditt eget liv. Och på de relationer där du finns. Där som du befinner dig just nu. Kanske saker och ting som du önskar vore annorlunda. Kanske saker och ting som du önskar att skulle ske där just du finns. Så ska vi be för det. Så ska vi be att Gud verkligen får göra som Paulus säger. Att vi får böja våra knän för Fadern. Han från vilket allt vad far heter, himlen och på jorden, har sitt namn. Vi får be att hans härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt våran inre människa genom sin ande. Att Gud ska få ge dig kraft och styrka till din inre människa. Oberoende var du står i, oberoende vad som finns runt omkring dig just nu. Vi ber.